Välkomna till Älsklingsboken. För nu sitter Margareta och jag här och ska prata lite om två böcker som vi har läst och som vi länge tänkt att vi skulle vilja prata lite om. En gammal bok, nämligen Maja Ekelöfs rapport från en skurhink. Och den är skriven, när är den skriven? Du brukar vara bra på årtal.
Ja, den kom ut 1970.
70 kom den ut. Ja. Och sen så hittade vi, och jag vet inte, det var du som hittade den här städerskan.
Ja, jag blev så glad när jag såg den. Jag tänkte, läste om den och den lät så kul. Och det var den ju. Av den här kanadensiska författaren Nita Prose, som jag aldrig hört talas om. Men som skrev den här boken, städerskan. Och den kom ju nu i år, eller kom den förra året? 2021 eller?
2021 tror jag den kom.
Precis. Och den,
den får man stå i kö för på biblioteket. Ja. Faktiskt. Så det måste ha varit omskriven någonstans där det är bra att vara omskriven. Filmerna kanske.
Ja, jag vet, där läste inte jag om den, men jag läste om den någonstans och blev sugen på att låna den. Och, det var ju ett bra tips, måste jag säga.
Mm.
Och du gillade den också?
Ja, absolut, direkt. Det är en bok man läser från pärm till pärm med stor glädje. Och det är det där, jag tycker det är lite som min gamla käpphäst där. Jag tycker om Molly som är huvudpersonen. Mm. Och jag tycker om Mollys mormor och jag tycker om pojkvän som heter Molly så småningom får, och jag tycker illa om några pojkvänner innan, och alltså det är så väldigt svartvitt, så det är lätt med personerna och men ändå är det inte ytligt alls, utan det är människor att leva med och komma ihåg.
Och det här är ju en spänningsroman. Den marknadsförs som en spänningsroman. Och det är det ju. Det är ju en kriminalgåta, kan man säga, i den. Så att, medan Maja Ekelöfs bok, det är ju en rapportbok. Och den kom ju ut då 1970, som jag sa. Och då var ju den här tiden när det var rapportböckernas tids, gyllene tidsålder. Då kom ju många rapportböcker då.
Vad menas med en rapportbok? Ja, tänker du då?
Jo, det handlade alltså om att man då, det var till exempel Gruva utav Sara Lidman. Och det var Jan Myrdals.
Och Sven Lindqvist.
Ja, precis. Alltså man skulle ge en röst från de som inte hade kunde tala för sig riktigt. Alltså när Sara Lidman, hon intervjuade ju då gruvarbetare och så återgav hon då vad de sa och så. Men det som är kul med Maja Ekelöfs bok och lite annorlunda, det är ju att hon pratar ju inte om någon annan. Hon talar ju för sig själv. Hon har ju liksom, det kommer liksom från den andra henne.
Ja.
Och, så att det, hon pratar ju mycket om hur folkhemmet har misslyckats att ge alla människor ett bra liv. Hon får ju väldigt mycket dåligt bemötande från socialen och sådär, berättar hon. Men så att hon, därför heter den skulle heta något annat först, till exempel dagbok från en städerska eller någonting, men då blev det rapport från en skurhink, för att liksom det var låg i tiden också att det var en liten rapport därifrån. Mm. Så att,
och det är ju egentligen, så är det ju inte, för jag tänkte, alltså vi pratar ju så mycket om det där med att nu blir det, idag ska vi prata städning, idag är det städtema, nu, hej och, men det är ju inte städning det handlar om egentligen. Hon sliter och släpar och det är smutsvatten och hon vrider ut trasorna och hon har ont i ryggen och så vidare och så vidare. Men hon, själva boken handlar ju om ett tufft liv.
Ja, absolut.
Och jag tycker mycket, det är ju samma med det. Jag tycker ju mycket om Maja Ekelöf.
Ja, hon är
en fantastisk kvinna. Och i sommaren har jag badat, så har jag tänkt på henne. För hon var iväg och badade och då så simmade hon alltid, men nu kommer jag inte ihåg, 300 tag simmade hon. Jag brukade simma 30 när vattnet blev kallt. Ja. Men jag tänkte ändå på henne. Jag började med 300 och sen gick jag ner till 30. Alltså hon har så mycket i sig, tycker jag, alltså, Maja Ekelöf.
Absolut, och det, vi gör ju faktiskt lite grann som de gjorde mot henne när hon hade då varit, det var ska som kom ut med en bok. Ja. Och hur kunde liksom en städerska skriva en bok? Det var ju lite, det var ju det som var fokus då när hon kom. Hon vann ju en romantävling då 1969. Och boken kom sen då året efter från Rabén och Sjögren. Och då gavs den ju ut som en roman. Och sen så blev ju den sån uppmärksammad. Och sen kunde ju hon, städade inte hon så himla mycket efter det. Utan det var ju, men redan, så långt som 17 år senare så pratar man fortfarande om städerskan. Och då hade hon städerskan som skrev. Och så vi gör ju lite samma sak.
Ja.
Fast hon var så mycket mer som du säger. Hon var ju en debattör. Hon var ju politiskt aktiv. Hon var ju på yttersta vänsterkanten. Och hon skrev ju en bok till sen tillsammans med kriminella killen, fången, jag tar honom i Rosendal. Och
det var väl lite sorgligt kapitel.
Det blev lite sorgligt kapitel och han rymde och det var ju en väldig händelse då. Sådär. Men hon var ju med i debatter, hon blev ju otroligt efterfrågad när hon hade kommit ut med den här boken. För de tyckte väl det var så spännande att en 40, hon var ju då, hon var ju 50 års ålder när den här boken kom ut. Och hur hon då kunde skriva och då... Så hon var med i debatter och intervjuer och fick ju vara och skrev krönikor och hon gjorde ju jättemycket.
Ja, men hon läste, alltså det är hennes, hon är ju så spännande för att hon läser ju hela tiden. Hon lovsjunger ju, vad skulle man göra utan böcker, utan litteraturen. Och hon följer med hela tiden i vad som händer i politiken, i vad som händer utomlands och vad som händer. Och jag tänker på henne ibland för att jag har ju jobbat på folkhögskola och då hade vi en period hade vi en lärare där som var lite missbelåten med dagens elever. Och han menade på att de kunskapstörstande proletärerna, de var slut. Och det var ju då, den typen av elever som Maja Ekelöf. Alltså det vill säga människor som var vuxna och som hade livserfarenhet och som bara längtade efter att få lära sig, få läsa, få skriva. Alltså, och då hade ju... På den tiden hade ju folkhögskolan en jättestor... Det var ju jätteviktigt. Sen gick inte Maja på folkhögskolan.
Jo, hon gick på folkhögskolan
också. Ja, det gjorde hon. Ja, det gjorde hon. Men hon gick ju mycket på kvällskurser också.
Ja.
Hur hon nu orkade detta med sitt städjobb och allting.
Ja, städjobb. Hon var ju också uppe klockan 3 på morgonen och körde ut tidningar.
Ja. Och sen hon hade 4 barn.
Nej, fem barn hade hon.
Och vi pratar inte mer om detta. Jag blir alldeles matt. Alltså vad man själv inte orkar med. Då är det bättre med Nita Proffs. Hennes städerskan. Hon är nöjd med att vara städerska. Eller hur?
Absolut.
Det är hennes stora grej i livet. Stolt och nöjd över det. Och, men det som är spännande med henne. Nu lämnade jag Maja Ekelöf lite häst.
Vi återkommer till henne.
Men jag kan, alltså det som är spännande med den städerskan. Molly som hon heter. Som ju är en romangestalt. Mm. Antar jag. Det är ju att hon är inte riktigt som vanligt folk. Men jag skulle tro hon har Asperger. Alltså hon klarar inte av de här känslomässiga relationer. Och hon får lite hjälp ibland utav... hon har en gäst på det hotellet där hon städar som håller på att undervisa henne lite och säger att du får inte säga så. Utan du måste säga när det är någon som har dött så säger man så. Och så tack så mycket säger hon då. Tack för att du lär mig för sånt begriper inte jag.
Mm. Mm.
Och sen är det någon annan som vid något tillfälle säger du ska inte stå så nära folk när du pratar. Du ska ha ungefär en städvagns mellanrum. Mm. Och tack så mycket för att du lär mig. Alltså, och hon är ju helt uppbunden vid dagliga rutiner.
Mm.
Och hon kan inte liksom gå vid sidan av och det blir ju så småningom räddningen i boken.
Ja.
För det är ju en spänningsroman som du säger. Men hon blir ju hjältinna.
Alltså hon har ju också en blick för hon observerar ju mycket. Hon noterar så här att kommer det en hissen stannar och jag står med städvagnen utanför så är det ju folk som inte flyttar på sig för de tycker att hon ska ta en annan hiss och inte åka hiss med dem. Så det, hon har den här klass tänkandet, eller hon märker det i alla fall.
Hon märker
hon allt, kanske inte tänker så, men hon märker att det är liksom, hon blir lite nedlåtande behandlad, precis som Maja Ekelöf också kan vittna om att hon blir lite nedlåtande behandlad, bland annat då utav de som har lite bättre social, och framförallt från socialkontoret och sådär. Och man tycker väldigt mycket om Molly som du säger. För hon är så rakt på allting. Hon är så ärlig. Hon är en sån ärlig person på
men hon
sätt.
Är ju en sån udda individ som... Alltså om jag hade henne som kollega i något annat sammanhang skulle hon göra mig galen. Hon skulle antagligen få sparken. Men hon har hamnat på rätt ställe. Och hon har människor som uppskattar henne omkring sig. Och det kan man ju förstå, för att hon är ju en perfekt städerska. Alltså, hon går ju in i varje rum och alltså, hon lämnar ju inte rummet för det är perfekt skick. Alltså hon kompromissar ju aldrig. Och det är ju hennes styrka då. Sen lever hon med sin... Jag måste få läsa upp en liten bit för det.
Ja.
För hon lever ju med sin mormor i början. Sen dör ju mormor. Och det är ju svårt för henne. Men då har mormor och hon, de har en rutin hur de gör när de... i sitt liv med städning och så. Och då är måndag golv till 12, tisdag skura, inte sura, onsdag badrum och kök, torsdag damma, finkamma, fredag torka och tvätta, lördag joker, söndag handla och hacka. Och de njuter av att städa.
Och joker, det är något tv-program eller?
Nej, tv-programmet de ser, det är ju han kommissarie Columbo.
Ja, just det,
de ser ju alltid gamla svartvisa Columbo. De har alla dem och hon kan ju, det kan hon ju också utan till vad som händer med Columbo.
Ja,
och tar hon till sig. Nej, men det, ja, nej, men det, man tycker om henne. Och som sagt, hon blir ju liksom hjältinna. Och mycket tack vare det där.
Mm.
Att hon bara inte kompromissar, bara ser hur det är, bara säger hur det är och inte...
Men hon är också, har ju väldigt yrkesstolthet som du sa. Och ja. det har även Maja Ekelöf. Hon tycker också att städerskor har ett viktigt jobb.
Ja.
Och hur skulle det annars se ut om inte någon städade efter alla konferenser och skolor och allt som hon. Och hon får när hon blir, hon är över 40 år och 45 års ålder någonting sådär. Då blir hon, får hon städjobb som kommunstäderska. Och hon kommer ju från Karlskoga.
Mm.
Eller bodde i Karlskoga hela sitt liv. Och där kommer hon då... får hon kontakt med biblioteket och en bibliotekarie som heter Lola Näsman som hjälper henne att plocka fram böcker, och det är då hon hittar alla de här böckerna och får tid att läsa, för då är barnen också så pass stora, i alla fall de, flera av dem, så att då får hon mer tid att läsa och, då, och det betyder så mycket för henne, för att hon får hitta en tröst hos arbetarförfattarna.
Ja.
Och hon, sen läser hon massor för att få kunskap. Hon läser filosofi och hon läser framförallt då politisk litteratur. Och är åt stor beläsenhet faktiskt. Så att, så att det är inte så jättekonstigt att hon kan skriva en bok.
Nej.
Och den här dagboken hon skriver... Det finns ett sånt, tycker jag. Hon har en stil i den. Det blir sådana driv i det som gör att man bara läser och läser.
Ja,
och
man gillar det.
Man gillar det.
Liksom, man gillar det.
Ja, de här...
Och ändå är det bara vardagshändelser.
Ja,
det är bara... Det är inga mord och inget blod och inget... Hon cyklar hit och dit i snöstormen.
Och så refererar hon vad hon hör om världsläget. Hon följer mycket i tv och radio och tidningar och... Och sen berättar om vilka böcker hon läser. Och så. Jag måste bara få citera det här. Betydelsen av litteratur.
Viktigt. Viktigt för oss.
Jätteviktigt.
Som är likadana.
Ja, och det var väldigt, väldigt viktigt för henne. Jag blir varm inombords när jag tänker på alla fina upplevelser jag fått genom Fridegårds böcker. Inte bara av hans förstås. Men jag har stor klockarkärlek till mina fyra arbetarförfattare. Fridegård, Martinsson, Moberg och Lo Johansson. Varför tänker jag aldrig på Moa i samband med dem? Rågvakt till exempel. Jag minns ikväll inför jag Moa bland mina älskade författare. Ikväll vill jag tacka Moa särskilt. Jag glömmer så ofta bort henne. Och efter jag upprepar det där, jag minns det att hon skriver, jag minns, och så är det tre streck. Och så, jag minns, och så är det tre streck. Hon skriver på det sättet i sin bok alltså.
Ja, och man kan ju tänka, alltså jag tänkte på Moa nu när jag läste den här och läste om Rapport från en skurring, för att Det är ju lite det här med städ. Alltså det blir ju ändå ett städtema, säga vad man vill. Men då är det ju i Moa, är det ju, som jag, om jag blundar och bara snabbt tänker tillbaka på Moas de här första böckerna som man läste, så är det ju Sally och Ellen. Och då känns det ju lite som Sally var smutsig och slarvig och Ellen var hel och ren.
Mm.
Och på den tiden var det ju, det var ju en överlevnadsstrategi. Alltså man fick ju TBC om man inte höll efter. Mm. Mm. Och männen som söp och pengarna och så. Så att hel och ren och ordentligt, det var ju en överlevnadsstrategi på ett helt annat sätt än vad det var då på 70-talet. Då hade vi ju en skylt på väggen, många av oss, där det stod bättre lite skit i hörnen än ett rent helvete.
Ja.
Så stod det. Så jag menar, att man läste Rapport från en skurhink med så stort intresse, det beror ju mycket på att det är en stor bok om en stor människa som är, som du säger, en kunskapstörstande proletär.
Ja,
nej, men alltså att hon beskriver intressant om sitt liv.
Ja, för man kan också säga att det är ju inte bara en dagbok, utan det är ju också en arbetarroman. Det är ju en självbiografisk bok, och det är ju också någon sorts bekännelse hur man har det. Och ja, det men hon fick ju pris som, det var ju ett romanpris hon fick, så då bestämde man väl sig för att boken var en roman. Men ja, om man nu ska prata om genre. Ja, det var ju bra för henne då, så att hon fick
annars priset. Annars kanske det inte hade varit så många som hade läst det. Men apropå nyfiken, så kunde ju inte jag låta bli heller att tänka på det. Nu är det ju också någon sorts städflora. Alltså hon, den här, vad heter hon nu då? Marie Kondo. Som har gett ut flera böcker. Det är ett annat sätt att städa. Det är ju för att vi har en sån överflöd av grejer. Då ska man ju samla ihop alla sina handväskor och resväskor i en hög på golvet. Och så ska man bara välja ut 3 stycken. Resten ska man slänga.
Ja.
Det är ju inte alls det livet som Maja Ekelöf skildrar. Det är ju absolut inget överflöd på något vis.
Tvärtom.
Och sen är det så att Fanny Ambjörnsson, som ju är folklivsforskare, hon har ju också tittat på det där med städning idag. I en ganska ny bok som heter Tid att städa. Så vad är städning för något? Vem är det som städar hemma och varför det? Och hur går det med det? Och vad var pigdebatten? Och vad är rutavdragen? Och så att städning är ju, det är ju någonting som, det är ju ett väldigt intressant tema idag. Och då, ja, och ska vi ha såna här som Maja Ekelöf som fullständigt knäcker ryggen på, eller hur ska det vara? Ska vi ha respekt för dem? Vad ska de ha för lön?
Alltså det är lite intressant att tänka sig att när den här boken kommer, Rapport från en skurhink då, det som då berättar om, öppnar upp en värld, visar upp en värld som inte många kände till förmodligen i den övriga världen, utan den arbetar ju verkligen jättehårt. Och hon blev, när hon var ensam med de här 5 barnen, hennes man övergav ju henne och ville ju inte ens betala för barnen, så hon hade ju jättefattigt. Men då tycker jag det är intressant att det här med städtemat har blivit så populärt idag. Sådana där böcker kunde man väl inte ge ut då på 1970? Och, då, och nu kanske man inte skulle kunna ge ut en sån här bok. Jag vet inte.
Det som Fanny Ambjörnsson skriver, det är ju det att många kvinnor gick ju då i hushållsskola och fick lära sig hur man skulle göra. Och då fanns ju fortfarande hemmafrun, och det var ju ifrågasatt. Och, alltså det är ju mycket som är gungning, vem ska ta hand om skiten liksom. Och det har vi väl fortfarande inte kommit fram till. Och många människor vill ju absolut inte ha in någon städerska i sitt eget hem, och andra tycker det är jättebra med rutavdrag och så vidare. Och så vidare. Så det där är ju...
Men det är roligt också tycker jag med Maja Ekelöf nu. Det är att hon har ju fått lite renässans i och med att det har kommit en ny biografi om henne.
Ja.
Nina van den Brink som gav ut den här boken Jag har torkat nog många golv, som kom. Det kom väl, nu ska vi se här, bokböckerna, nu kom den förra året eller kom den i år? Vi ska kolla här.
Den kom väl nästan i år, va?
Ja, den kom i år, ja. Den kom i år.
Ja.
Och där hon ger en riktig bild av och går igenom hela hennes liv väldigt grundligt. Och allt stod hej som hon fick stå ut med sen hon hade blivit kändis och hon inte riktigt förstod sig på och så. Hon fick ju väldigt mycket uppmärksamhet för just alla sina åsikter som hon ju bara så spontant... Det fanns ju ingen medieträning på den tiden, utan det var liksom bara rakt ut vad hon tyckte. Och det var ju också väldigt fascinerande för alla journalister och medier.
Hon blev ju väldigt omtyckt.
Hon blev...
Och det, jag ska inte säga, jag har inte läst biografin från perm till perm, men jag har ju så pass mycket... Hon blev ju inte lurad på något sätt. Hon fick ju en stor summa pengar och Men hon fick ju mycket respekt. Man kunde ju tänka sig att det fanns en del som fnyste åt henne eller så. Men det tror jag inte hände, utan hon fick väldigt mycket respekt för sitt liv och sin bok och för det hon...
Ja, det fick hon.
Och den boken jag har, det är ju en bok för alla, så den har ju kommit i flera upplagor. Hennes rapport från en skurhink. Jag vet inte, är det något mer vi ska säga om lilla städerskan? Molly?
Alltså den...
Som har en sån stolthet för sitt yrke och för sitt hotell som hon städar. Och det som hände med mig när jag läste den, det var faktiskt att jag blev lite sugen på det där. Att man går in i ett rum och så torkar man från höger till vänster och sen är det bara alldeles jättefint.
Ja, när jag läste den så kunde jag rätt för att vara liksom fara upp och börja fundera på var det sitter fettfläckar någonstans och börja gno. Nej, men hoppas jag att den här Nita Prose kommer med fler böcker, för det här var väl hennes debutbok?
Ja, eller? Det är hennes.
Ja, så att,
men den är ändå såld till 30 länder. Det är lustigt hur vissa böcker bara... så blir de jätte... Men den fanns inte i pocket, såg jag, till min förargelse.
Den kommer nog. Men Rapport från en skurhink, den blev ju faktiskt översatt till danska, norska, finska och tyska. För Maja Ekelöf kom ju till Östtyskland. Hon var ju kommunist och hon besökte Östtyskland. Det var väl det enda utlandsresa hon gjorde, tror jag. Och då så den översattes där också. Men sen blev det inte något mer än så. Men det var, tydligen så var Frankrike och England också på att titta lite. Men det blev aldrig någon översättning där. Men i Norden gick det bra. Och i Östtyskland då kom den ut. Ja, den är väldigt, alltså, jag blev glad. Jag tänkte, ska vi läsa om den? Och hur blir det att läsa om Maja Ekelöfs rapport från en skurhink? Alltså, jag blev bara helt fascinerad.
Ja, det är konstigt. Jag trodde också att det skulle vara tråkigt.
Ja,
varför kommer man ihåg? Eller,
man kommer ju ihåg den.
Ja.
Så väl. Och det var väl för att det också var ett tidsdokument och att den låg i tiden och allt det där. Så jag tänkte, så jag var lite orolig när jag tog den.
Men det
den.
Var väl det när vi tänkte att vi skulle läsa den och prata om den. Att man... Ah, den vill jag läsa om.
Mm.
Men sen blev jag som sagt förvånad att den var så rolig.
Ja.
Eller, ja, givande.
Att den var givande att läsa, ja.
Och sen hon då som sagt simma 300 tag och cykla runt sjön. Och, alltså, det är en sån kvinna som inte ger sig. Och ändå hon är inte framställd som någon sån där fruktansvärt övermänniska. För det kan jag bli lite trött på. Men det känns det inte så.
Nej, men
hon röker. Hon har så dåligt samvete på att hon röker.
Ja. Och sen har hon, men hon har ju, måste ju ha en väldig energi. Och sen verkar hon vara så väldigt sympatisk människa. Hon höll ju fast vid alla sina vänner hela livet. Hon hade ju sin väninnekrets.
Ja.
Eller inte bara väninnor utan även manliga vänner. Som hon höll fast vid hela livet.
Ja.
Fast hon då blev känd och kunde väl ha susat iväg om hon ville. Men hon ville inte det.
Nej,
hon var... 1989 dog hon i alla fall. Jag tror att det var lungcancer faktiskt. Eller emfysem. Det var någonting med lungorna i alla fall.
Efter allt rökande. De som röker mycket, de får någonting med lungorna till slut.
Precis.
Det har de ju alltid varnat oss för. Och man blir lika förvånad varje gång när det är sant. Ja. När Björn Afzelius dog blev alla så ledsna. Han rökte ju hela tiden. Ja, men Maja gick undan och rökte och hade dåligt samvete för det. Jag tror, nu har vi pratat här i 25 minuter. Plus att vi har pratat flera timmar innan det här. Men,
Jag
stänger av, jag trycker på den röda knappen.
Gör det, tackar vi för idag.
Ja.
Ja.